Dags för filosofisk salong och idag har jag bjudit in Karim Jebari som är filosofiedoktor och forskare på Institutet för framtidsstudier och Alexandra Pascalido, journalist och författare. Hörrni, välkomna, vad roligt att ni är här.
Tack.
Du är här första gången.
Ja.
Ja. Filosofi, det tror många är väldigt svårt. Det kan man ju säga vetenskapligt kanske det är det.
Ja, fast för mig är det lätt för jag har hållit på med det länge. Mm. Men jag tror inte att det är svårare än psykologi eller geografi.
För det handlar ju om existentiella frågor, så jag tänker att alla som tittar nu kan vara med i de här frågeställningarna. Mm. För det är ju vår tanke här. Mm. Jag vet inte hur du förhåller dig till filosofi, Alexandra.
Nej, men jag tror att jag har fått filosofin med modersmjölken. Ja. Även om jag kommer från en krigarsläkt som inte hade ynnesten förmånen att få studera. De är inte akademiker, men filosofin är också en del av den grekiska vardagen. Mm. Och vi är ju mäkta stolta över detta arv, över Platon och Aristoteles och så vidare. Och vilket grekiskt café du än går till, oavsett om det är en liten perifer, liten by eller liksom mitt i en pulserande storstad, så sitter det alltid några aktuella filosofer där. Och du behöver inte titeln som Karim har kämpat sig till på akademisk väg för att kunna sitta och filosofera. Mm. Därför tycker jag också att det är väldigt trevligt att du, när du har det här, när filosofiska salongen både bjuder in någon som verkligen har studerat filosofi och kanske oss andra som älskar att filosofera. Mm.
Låt oss börja. Mm. Du får börja och förhålla dig till den här frågeställningen. Vi undrar nämligen, kan man älska för mycket?
Ja, alltså jag tror att det beror på lite vad man menar med älska eller kärlek. Så man kan prata om älska som ett tillstånd som har med ens känslor och tankar att göra. Alltså ett psykologiskt tillstånd. Och om man ser det på det sättet så kan det finnas vissa situationer när någon kan vara så pass besatt i någon annan att de begår fruktansvärda brott mot andra personer eller att de på andra sätt försakar sina plikter. Till exempel inte ta hand om sina barn till exempel för att de är så besatta i den här andra personen. Så det finns ju massa sådana både historiska exempel och samtidiga exempel på människor som blivit så besatta av andra människor.
Så att
det blir dåligt. Både, det kan bli dåligt för den andra för att den blir kontrollerad, men det kan också vara dåligt för den personens omgivning, dess barn eller så. Men man kan också prata om kärlek som inte bara ett psykologiskt tillstånd eller psykologisk sak som finns i huvudet, utan också ur ett etiskt perspektiv. Så du nämnde ju Aristoteles, och Aristoteles pratar ju om kärleken ur ett liksom som en värdering. Och i det perspektivet så i den här aristoteliska idén om kärlek så finns där inbyggt idéer om moderation. Alltså att det ska finnas en balans. Så en liksom aristotelisk föreställning eller idé om kärlek innebär att du inte går till övermått med dina känslor utan att du har någon slags visdom i din kärlek.
Den gyllene medelvägen.
Exakt.
Lagom.
Eller lagom som vi säger på svenska. Precis. Mm. Men jag tänker på det du säger, det här med att älska. Och jag tänker också att hela mytologin, och inte bara den grekiska mytologin, men det var framförallt den jag tänkte på också, är marinerad av Afrodite, kärlekens gudinna. Och så skickar hon liksom runt Eros som bara helt liksom bara skjuter med sina pilar, och de drabbas ju verkligen, vissa utav dem. De faller hand liksom löst, ni vet, för detta objekt, vem det nu kan vara. Och ibland slutar det faktiskt riktigt, riktigt illa. Och så det finns ju det kan ju finnas ett destruktivt ni vet, moment i att älska. Och jag har växt upp tyvärr i det känns så tråkigt att säga det, i en trasig familj där jag har växt upp med en mamma som älskade alldeles för mycket och alldeles för länge och öste och slösade bort sin kärlek på en människa som inte riktigt var värd det. Och så jag har liksom sett kärlekens baksida. Mm. Och hur både värdefull men också att den är också ett varnings... Att det är också ett varnande exempel, att man måste också vara lite selektiv. Och...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Lite vaksam med var någonstans man väljer att, ni vet, vattna. Man kan inte vattna där ingenting kan växa.
Samtidigt så tänker jag också, när det gäller barn så brukar man... tänka att man ska ge barn så mycket kärlek som möjligt. Men jag minns vi har pratat om en bok som kom här som handlade om de finska krigsbarnen som kom hit. Och då fick ju de svenska familjer som tog emot de här barnen order om att ni får inte älska de här barnen.
Oj.
Vilket blir, för de ska sen tillbaka. Ja. Och det var ju inte alla som åkte tillbaka, utan det var ju inte så många som man hade
att
tänkt.
Att de inte ville att man skulle knyta an.
Nej,
så mycket.
Och för att den här kärleken skulle då bli ett hinder att kunna gå vidare i livet. Mm. Och det här är ett väldigt märkligt budskap när det gäller barn.
Verkligen. Men jag menar, den här attityden gentemot barn fanns ju länge. Den här idén om att det var dåligt för barn att bli vidrörda av sina föräldrar. Att det var dåligt för barn att bli älskade.
Varför kom den, tror du?
Jag vet inte. Alltså, det är en väldigt märklig historia. Mm. Men det är just, det var verkligen en stark
uppfattning. Var fanns det någonstans, menar du?
Ibland liksom, under viktorianska eran och långt in på 1900-talet. Alltså 1800-1900-talet.
Begreppet barn knappt fanns, utan det var precis, små människor.
Precis. Men det fanns någon idé om att... om att det skulle vara dåligt för barn att liksom ha den här intima kontakten. Men jag tänker att det kan vara viktigt. Så man kan göra skillnad mellan kärlek som ett psykologiskt tillstånd och som ett etiskt tillstånd. Men man kan också göra skillnad mellan olika typer av kärlek, och det är också det som Aristoteles gör. Så man kan prata om kärlek till mänskligheten lite grann som det här kristna kärleksbegreppet.
Som alla religioner ju egentligen förkunnar.
Exakt.
Alltså kärleken till sin nästa.
Precis. Men kärleken till sin nästa är väldigt viktig i många religioner. Men det som är speciellt med kristendomen är att man lyfter upp kärleken till mänskligheten. Och att den är så central. Den här liksom, att det som är så central i Nya Testamentet. Och sen har du ju den här kärleken, den erotiska kärleken, kärleken mellan romantiska kärleken kan man också kalla den. Och sen har du kärleken till barn, och sen har du ju också kärleken till vänner.
Och dina föräldrar kanske.
Och föräldrar som är mer av en annan sorts kärlek, en kärlek som baseras på jämlikhet, alltså filia. Medan kärleken till barn eller till en anhöriga har en annan struktur eller en annan form.
Men som du nämner, Alexandra, som mamma eller kan man älska för mycket som förälder? För det handlar ju om, ibland blir det ju ett maktmedel också.
Ja, men jag tänker att sina barn, det borde inte finnas något tak eller någon gräns. Nej. För hur mycket man kan älska sina barn. Och jag tänker att den vackraste kärleken av dem alla, och eftersom du nämner kristendomen, så tänker jag väldigt ofta på Jungfru Maria. Barmhärtighetens, ömhetens moder och så vidare, som också på något sätt, och hon och andra, även i andra religioner, så finns ju de här kvinnorna som har fött profeter eller Guds söner eller vad det nu är, och aldrig med en man med en sexuell interaktion inblandad, väldigt ofta en så här helig nedkomst, men och de här mödrarna lär oss den villkorslösa kärleken. Och det tror jag att det är någonting som man kan praktisera när det gäller barn. Men jag tänker att det är betydligt svårare gentemot andra vuxna. Alltså, och framförallt jag som då jobbar mycket och har varit runt på så här kvinnojourer med misshandlade kvinnor, mordhotade kvinnor. Kvinnor som far så illa och blir sönderslagna i sin egen trygga vrå, i sina egna hem. Alltså då är det nästan som att de har älskat alldeles för mycket människor som faktiskt säger sig älska dem, men som praktiserar motsatsen.
Vi har pratat också om det som är väldigt kännetecknande för den tid vi lever i nu här i Sverige. Och det är hur träffar man någon? Och då är det dating-appar och så vidare. Och det är många som vittnar då om att det här är så svårt, därför att man träffas inte fysiskt så här, utan man ska då presentera sig, och då gäller det nästan att spela ett spel. Man får inte svara för snabbt. Man kan inte öppna sig för mycket, för man kan bli avvisad, och det är bland det värsta människor vet, att bli avvisade. Mm. Så i den kontexten så blir kärleken på något sätt väldigt svår att förstå, för kärlek är ju mycket, om man vill bli älskad måste man ge någonting, öppna sig och vara sårbar. Mm. Men här kan man bli så lätt avvisad eller ghostad.
Just det.
Det vill säga, den här andra personen går bara upp i rök.
Just det. Nej, men jag tänker att kärlek har alltid varit svår, av olika skäl liksom. Och att vår tid är annorlunda på vissa sätt, men ganska snarlik på andra sätt. Att visst, det är svårt att gå på en dejt, och ja, det kräver en viss typ av färdighet. Men jag menar, när jag var ung, så vad gjorde man då? Man söp väldigt mycket och liksom hånglade med någon på en fest när man var extremt berusad. Liksom.
För att inte vara sig själv, eller?
Ja, men så att jag tror att ja, varje tid har sina svårigheter och sina utmaningar.
Mm. Jag känner inte igen det här med att vara berusad och vara ute och festa, men jag tycker att den här nya tiden är väldigt svår. Och jag känner också att den är väldigt fragmentiserad och väldigt cynisk på något sätt. Jag brukar gå in i mina kompisars appar, ni vet, så här Tinder eller vad de nu har. Och det är så här, det här scrollandet, det blir så mycket köttmarknad eller så här katalog, där man så enkelt också kategoriserar och praktiserar någon slags, ni vet, så här... nästan automatiserad diskrimineringsmekanism. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Mm. Dömer människor på bara några sekunder på deras utseende.
Så då kan man undra vad
man
som händer med...
Om kemin. Nej. Om vad som skulle hända om vi träffas i ett rum. Mm. Och det är det jag menar så svårt. Så den här tiden är så svår att, för att den fjärmar och den närmar på samma gång. Så att jag tycker att allt det här är jättesvårt. Mm.
Nej, men jag tänker att alltså, det här är ju väldigt spännande. Vi håller på att forska om just den här typen av appar och deras påverkan på samhället och sociala relationer. Eller vi håller på att söka pengar, så vi hoppas kunna forska om de här sakerna.
Kanske får det nu.
Ja, vi får se. Och jag tycker det är jättespännande, för precis som du sa, så fram tills bara för några år sedan så var det vanligaste sättet att träffa någon på, det var via vänner. Men det är inte det längre, utan det är det vanligaste nu är att träffa någon via en dating-app eller dating-sida online. Och det här är ju otroligt fascinerande. Det här är ett enormt samhällsexperiment som vi håller på med och som vi inte sett utfallet av än. Men det finns vissa resultat som vi har börjat observera som är rätt så intressanta. En sån sak är att i USA så har andelen äktenskap över rasgränserna ökat enormt mycket.
Genom
de här dating-sajterna. Framförallt hos personer som träffas via dem. Och det är egentligen inte så konstigt. I ett samhälle som är så segregerat som vårt eller USA, så är det såklart att när man träffar folk som är vänner till vänner i en sociala cirkel, så blir det ofta personer med samma etniska bakgrund.
Du stannar i bubblan helt enkelt.
Men kan du inte göra det när du bara swipar?
Det kan man
då
göra, men det finns en mycket större sannolikhet att det blandas upp. Och det är det vi ser i den statistiken, eller det är så tolkningen ser ut från USA. Mm. Vi har inte liknande siffror från Sverige tyvärr.
Frågan är vad det här med älska kommer in då, för det här handlar mest i början i alla fall om att du måste hitta någon.
Så kan det
Sen
vara.
Kommer nästa steg.
Ja.
Älska.
Men jag tänker att älska, jag tänker också, det finns så mycket olika kulturella, vi hänvisar ju ganska mycket till Grekland och refererar till liksom alla de här antikens filosofer som skrev så mycket om kärlek och agape som man säger på svenska. Men jag tänker att det är också en annan väldigt intressant jämförelse, det är hur lång tid det tar för svenskar att säga att jag älskar dig. Alltså jag minns frustrationen med den här mannen som jag fick barn med, att han alltid sa jag tycker om det, tycker om, jag bara tycker om. Du tycker om choklad, öl, Hammarby. Alltså på riktigt. Medan man i Grekland på 3 sekunder säger Malou, jag älskar dig.
Förstår men frågan ni? Är hur värderar man det här
då? Att det är så precis. Så att jag tänker också så här, vad väger det att älska? Mm. Vad krävs? Vad är kriteriet och kraven till att älska någon? Och hur långsiktigt är det här projektet? För jag tänker, bli kär och förälskad, det är en fantastisk känsla. Det är ju som en kick. Jag bara hoppas i Gud att jag får uppleva den mycket snart också. Nu när våren kommer. Men den där sen kärleken, den du och Sten har, för ni har väl varit tillsammans i hur länge då?
40.
Ja, men då, ni älskar ju på riktigt varandra liksom. Den vet jag inte riktigt hur man uppnår. Och den är... Det är nog liksom en...
Men den måste man återupptäcka hela tiden. Det är ingenting som bara lever av sig själv, skulle jag säga. Mm. Men jag tänker också, om man tittar på det här älska för mycket, det, om man säger det som två... Nu pratar vi liksom om olika begrepp här. Mm. Två människor. Är kärleken jämställd?
Den kan vara det, men den behöver ju inte vara det. Och... Om man går tillbaka till Platon och Aristoteles, de menade ju att riktig vänskap.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det var jämställd. Mm. Men en romantisk relation behöver inte vara det. Eller är inte alltid det. Och det var därför till exempel som Platon tyckte att det här med relationer mellan vuxna och barn var väldigt problematiskt. Mm. Det här var ju en ganska avvikande uppfattning.
För en är beroende,
på den
är väldigt beroende.
Precis,
av den andra.
Det fanns en obalans. Det finns ju en obalans i makt. De kan inte vara genuint jämlika.
Men på samma sätt, och den tiden, man får inte heller glömma deras kontext. Även om de var fantastiska filosofer, så levde de i ett extremt patriarkalt samhälle. Mm. Misogyn skulle jag nästan kalla det, där kvinnorna faktiskt var hänvisade till hemmets sfär, inlåsta. Mm. Och då behövde man inte heller vara jämställd på det sättet.
Mm. Men jag tycker ändå, som begrepp, är det så att en älskar mer än den andra? Är det liksom någonting som är svårt att uppnå, att det liksom är lika mycket eller jämställt?
Alltså jag tror att det är svårt att säga, därför att det kan ju variera över tid. Över ett dygn till exempel. Så jag tror att ens emotioner är ju instabila på det sättet. Och jag tror också att man kan, om man bryter upp lite grann vad vi menar med romantisk kärlek, bara för tydlighetens skull, så tänker jag att det finns ju dels det här inslaget attraktion, det är ju en viktig aspekt av kärlek. Sen har du det andra inslaget som är viktigt, som är någon slags emotionell närhet. Att man, intimitet emotionellt, på ett emotionellt plan. Och sen det tredje handlar om någon slags åtagande för det gemensamma projektet som den här relationen innebär. Och i alla de här tre dimensionerna så kan man variera i styrka. Man kan vara olika attraherad av någon. Man kan uppleva olika grad av emotionell intimitet med någon.
Och beroende.
Och, precis. Och åtagandet kan också variera. Så att det är inte alltid så lätt att säga om vi är exakt likadana här. Men det viktiga är väl att det inte skiljer för mycket under för lång tid.
Jag har en gammal kärleksguru i Grekland. En gammal tant. I för sig finns inte hon längre vid livet. Men hon sa alltid så här: jag ska bara ge dig ett råd. Gift dig med någon som älskar dig mer än vad du älskar honom. För hon menade att det är en väldigt bekväm situation. Och hon menade att det är skönt att det är någon som liksom längtar och kämpar lite och springer lite och så vidare. Jag vet inte riktigt, men hon menade att det var ganska viktigt att ha någon som på något sätt... kanske för att hon också var kvinna. Att också hon var från en generation, för hon skulle väl idag ha varit över 90. Att hon också var från en generation där kvinnans kärlek också togs för given på något sätt. Men jag tänker att, eftersom jag är så hoppfull, så tänker jag så här, jag ser unga killar som nu växer upp. Alltså de har en helt annan syn. Den här jämställda, mycket mer jämställda generationen som kommer nu, 20-åringar. De kanske har mycket mer jämställda villkor. Jag ser unga tjejer, så här, feminister, som tycker att man lika gärna kan ta för sig av sexualitet eller eller av kärlek. Förstår ni vad jag menar? Mm. Jag tror att vi som växte upp tidigare också hade så många konservativa. Vi var lite som konservburkar. Vi var låsta av en massa, ni vet, idéer från andra generationer om att vi skulle spela svår eller vi skulle säga nej fast vi tänkte ja och så vidare. Jag tror att den här generationen som växer upp nu är befriad av väldigt mycket och kan hänge sig åt kärlek mycket lättare.
Mm, nu vet man inte, när man lyssnar på en del unga så låter det inte så. Men jag tänkte vi ska byta ämne. Vi ska göra ett tema om det här med dating, för det är knepigt. Men väldigt spännande om ni får de här forskningspengarna.
Ja, jag hoppas det.
Nu ska vi alldeles strax prata om vilken är den viktigaste drivkraften för ett samhälle ska utvecklas. Är det optimism eller pessimism? Välkomna tillbaka, Alexandra Pascalido och Karim Jebari, som pratar om filosofiska frågor. Och den fråga som jag nyss ställde är: vilken är den viktigaste drivkraften för att ett samhälle ska utvecklas? Är det optimism eller är det pessimism? Vill du börja?
Oh, all right. Nej, men alltså, jag är ju en obotlig optimist och nästan tvångsmässigt skulle jag vilja säga. Därför att det är också en överlevnadsteknik. För mig är det också ett bränsle eftersom jag i hela mitt liv också har engagerat mig och kämpat för att den här världen ska bli bättre. Jag har en ödesmättad, lite storhetsvansinnig idé. Även om jag kommer från väldigt enkla folklager så tänker jag med att framtiden vilar i mina händer och i dina händer, Malou, och i dina, Karim. Och jag tänker att det är vi som ska forma den. Och då måste jag vara optimistisk om vi alla har möjligheten att forma den. Pessimismen, jag har mina pessimistiska stunder och då blir jag deprimerad och melankolisk. Och det drar ner mig och jag blir nästan apatisk. Så att därför försöker jag programmera mig själv, träna mig själv i någon slags positiv psykologiseringsprocess för att se ljuset i mörkret.
Mm. Nej, jag håller verkligen med Alexandra. Man kan säga så här, optimism och pessimism handlar ju... Jag menar, man kan mena lite olika saker med det. En betydelse av det är olika förhållningssätt till fakta. Alltså, är glaset halvfullt eller halvtomt? Och där är ju både optimismen och pessimismen, vad ska man säga, sätt att läsa in mer än vad som finns i fakta. Jag menar, det bästa vore egentligen att vara vare sig optimistisk eller pessimistisk.
Jag tror Hans Rosling hade något mellanbegrepp där.
Possibilist. Mm, possibilist. Ja, det är väldigt fyndigt. Mm. Men jag tänker att en annan fråga handlar ju om alltså drivkrafterna. Mm. Och där kan man kanske snarare prata om hopp eller förtvivlan. Eller hopp och vad ska jag säga, någon slags dysterhet. Och där finns det väldigt god evidens för att hopp är det som driver folk till handling. Och det här vill jag framförallt kommunicera till människor som är väldigt oroliga för klimatet och för andra miljöproblem. Och som upplever att man måste vara pessimistisk och man måste vara alarmistisk och man måste, vad ska man säga, överdriva hoten för att annars kommer folk inte fatta. Mm. Och jag menar att nej, tyvärr så forskningen visar att det är tvärtom. Om du ger folk hopp så motiverar du folk till handling. Om du pratar om mänsklighetens undergång eller apokalyps och så vidare, då paralyserar du människor med apati, som Alexandra beskrev.
Då skulle jag säga så att jag tycker inte riktigt det ser ut så, även om jag också känner mig som en optimist. Därför att om du tar någonting som till exempel flygskam eller vi måste göra vissa saker annars går det åt skogen här med klimatet. Då hade jag Johan Kuylenstierna, forskare här, som sa att varje gång, och det hände också här, när han pratar, han är väldigt optimistisk, för det gör så mycket, vi är mer medvetna om klimatet än vi någonsin har varit, så möts han efteråt alltid av kritik. Mm. Du är för optimistisk, du döljer någonting, du är naiv, så kan det inte vara. Mm. Då kommer de här krafterna direkt som vill... som på något sätt vill vara kvar i den här alarmistiska kontexten.
Jag tror att...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tror att det är för många som brinner för den här frågan. Kan det upplevas som att det inte är att ta frågan på allvar om man är optimist?
Mm.
Därför att det
du
finns,
är lite naiv.
Ja, precis. Det finns verkligen en form av slapp optimism. Folk som säger, ja, det löser sig.
Mm.
Och den typen av optimism eller den typen av hopp behöver vi inte mer av.
Mm.
Vi behöver den typen av hopp som liksom, till exempel Barack Obama utstrålar när han, i hans tal och i sin politiska gärning som handlar om att man försöker vara saklig med utmaningen men säger att, kolla, vi mänskligheten är en fantastisk art. Vi har gjort helt otroliga saker. Och om vi bara handlar tillsammans så kan vi lösa de här problemen.
Mm. Som journalist tänker jag liksom.
Jag tänker också på den här pessimismen och alarmismen som du talar om. Och jag tänker att de här pessimisterna, de är irriterande faktiskt.
Mm.
Minst sagt. Därför att jag har ett ord som väcker reaktioner i hela min kropp och det är när de kallar folk för naiva. Och det tenderar de att göra med människor som ser ett ljus eller som ser optimistiskt på samtiden eller på situationer. Och det kallar de oavsett om du talar om socioekonomiska klyftor, om du talar om klimatet, om du talar om segregationen eller vad det nu. Så fort man säger att man ser ändå ganska optimistiskt på saker och ting, då tycker de att man är naiv eller... Ja, så det tycker jag råder ett missbruk. Men jag kan känna så här, samtidigt så tänker jag att jag hyser en sån enorm respekt för Greta och alla Gretor i världen, för de är ju miljoner som verkligen har slagit larm och också har haft lite av en domedagsretorik faktiskt. How dare you?
Mm.
Och också har väckt så mycket starka reaktioner. För det krävdes med tanke på att så många av oss hade en ganska tillbakalutad manana-inställning när det gällde miljöfrågan till exempel.
Samtidigt kan man ju säga om hela den rörelsen kring Greta. I handling är den ju väldigt optimistisk att det går precis med en ung person att skapa en
person kan mobilisera miljoner över världen. Samtidigt kan jag känna som i år då har i 25 år arbetat med svenska medier och i 25 år varenda dag slagit larm och talat om segregationen, utanförskapet, talat om vikten av integration, av att vi måste kämpa mot rasism och så vidare. Också tröttnat på att ingen överhuvudtaget, eller väldigt få, har brytt sig om denna situation. Förstår ni? Och så plötsligt så kommer också de människorna och säger så här, vi har varit naiva. Alltså det är också så här, och då tänker man så här, hur kan man finna optimism idag när man reser runt i våra förorter och som jag låter mammor berätta, mammor som har förlorat sina barn, varit med om det allra värsta. Och då ser man så här, de mammorna som fortfarande är lite optimistiska, trots att de är värst drabbade av alla och inte ens har råd att åka på ett spa en helg, det är de mammorna som är ute och nattvandrar. Gratis.
Mm.
Utan skottsäkra västar.
Mm.
Utan vapen. Utan att ha gått en försvarskurs eller vad det nu heter. Mm. Som fortfarande precis handlar, agerar och tänker att jag ska kämpa för att den här världen ska bli bättre. Att de hyser ändå liksom det här ett frö av optimism. Och det tycker jag är så otroligt viktigt. Så jag tänker att vi har en skyldighet. Vi som har privilegiet att sitta här i TV. Vi måste också se till att sprida det här hoppet. Och säga hoppet, det handlar inte om att hoppa, hoppsan hejsan. Det handlar om att agera.
Men jag tänker också på populistiska krafter som vi ser är på som frammarsch i Europa inte minst. De rider ju mycket på skrämselpropaganda och hot och pessimism.
Ja. Inte alla. Det kan verkligen vara stor skillnad. Alltså, många populister är väldigt... Ta till exempel UKIP, det brittiska populistpartiet som har både liksom en väldigt stark skrämselretorik, anti-främlingsfientlig retorik, men också en otroligt hoppfull retorik. De pratar om att England ska bli det nya Singapore, att det kommer bli värsta fantastiska frihandelsparadiset. Och så. Och många av de här sakerna kan ju upplevas som förryckta. Liksom. Men jag är tveksam mot den beskrivningen att populister bara använder sig av negativitet och pessimism. Det är så vi uppfattar dem oftast, eftersom vi ser på dem utifrån. Men jag tror att populister är ofta väldigt, väldigt duktiga på att spela på de här effektiva korten för att mobilisera människors känslor. Och där är ju både hopp och rädsla väldigt viktiga i en bra balans. Alltså. Och jag tror att politiker har mycket att lära från populister, alltså icke-populistiska politiker.
Men det verkar som att hjärnan gärna dras mot alarmistiska, pessimistiska, för det är då vi går igång med vårt primitiva system att man
titta
ska
bara på media. Titta bara på media. Vi har ju en liksom mediens själva DNA och liksom handlar ju om att vi ska vara kritiska och vi ska rapportera om det negativa som händer. Alla brott, alla överträdelser och så vidare och övergrepp eller vad det nu handlar om. Så att, jag menar, och det är klart att allting som är pessimistiskt och dystert och dystopiskt säljer mycket mer.
Så om jag ställer frågan igen då innan vi slutar, vilken är den bästa drivkraften?
Jag tänker ju optimismen är den bästa drivkraften och jag tänker att vi måste piska upp de här politikerna som tittar nu i tv att vi behöver fler visioner. Det känns som att
visioner måste vi ha mer.
Nej, men precis, vart vill vi och varför ska jag ägna min fritid och liksom, varför ska jag engagera mig ideellt? Vad ska vi bygga tillsammans? Mm.
Jag tror att om du vill mobilisera människor för handling så är hopp och optimism väldigt, väldigt värdefullt. Men jag tror att det är viktigt att ha en bra balans. Därför att,
jag menar, Roslings mellanläge.
Att överoptimistiska personer och ledare, det är de som gör vansinniga saker ofta. Så att jag tror att det är jätteviktigt att, liksom, att ha en väl avvägd balans där. Men när det kommer till klimatfrågan, där upplever jag att den har dominerats av en väldigt, väldigt dyster och väldigt, väldigt apokalyptisk retorik som jag upplever inte är befogad, i alla fall inte än. Jag menar, snart kommer den vara befogad, men den är faktiskt inte det än och då låt oss vänta.
Vi slutar där för det var ett ljust slut. Ja. Vi är
tycker
ju också
att det var ljust?
Att det inte är slut än.
Okay,
ja, det finns mycket att göra. Ja. Sverige ligger bra i framkant. Hörrni, tack för att ni kom.
Tack,
trevlig
Malin.
Helg. Jag vill uppmana er att titta på Efter fem. Där är Katarina Gospic med. Hon ska prata om vad som händer i hjärnan när man blir förälskad på Alla hjärtans dag. Och Joe Labero kommer dit också. Missa inte det. Och vi är tillbaka nästa vecka. Och då ska vi prata om hjärnan på olika sätt. Det är nämligen vårt tema. Kan jag prata lite grann om den här frågan också? Vad reagerar hjärnan mest på?